Psykiatrikerna.
Hej och välkommen till vår podd Psykiatrikerna med Anders Hansen och mig Simon Kjaga, där vi idag presenterar en oerhört intressant forskare från Salk Institute i San Diego, USA. Det handlar om Fred Gage, den person som anses allmänt ha kommit på att hjärnan faktiskt bildar nya celler.
Ja, och för att kunna visa om det verkligen bildas celler så gäller det att se om de hjärnceller som finns bildats under livet eller under senare tid eller om de har funnits med sedan födseln. Jag fick i alla fall lära mig när jag gick gymnasiet att den hjärna man hade i 20-årsåldern, det var den man skulle ha under resten av livet, och det bildas inga nya celler. Det som händer är att cellerna dör bara. Men det, den gamla medicinska sanningen inom citationstecken, den visade sig inte stämma, och det är till stor del Fred Gage förtjänst.
Det var ju lite som jag minns att min morbror alltid sa, att om man tar en sup så dödar man 10 000 nervceller och sen så kommer de aldrig tillbaks igen.
Mm. Att det bildas nya hjärnceller hos vuxna, det visade man först på möss, och det var Fred Gage en av forskarna bakom. Den här nycellsbildningen, den sker i hippocampus, alltså som populärvetenskapligt brukar kallas för hjärnans minnescentrum, men som har fler funktioner än så faktiskt. Men det riktigt intressanta var naturligtvis att försöka visa om det här även sker hos människor. Och det Fred Gage och hans kollegor insåg, det var att det fanns ett ämne som heter bromodeoxyuridin, eller BRDU förkortat. Och det injicerar man bland annat i cancerpatienter för att se hur snabbt en tumör växer. Och då insåg Fred Gage att om det här ämnet kan visa om det finns nybildade cancerceller, så borde det också kunna visa om det finns nybildade hjärnceller.
Patients are being given this BRDU. Patients with cancer are given this drug that we were labeling our animals with. And what they do is, if they have a peripheral tumor, what they'll do is give the drug for a period of time and then take a biopsy of the tumor and look at it, and you count the number of cells that have incorporated BRDU as a way of determining how rapidly the tumor is dividing.
To see how aggressive it is.
How aggressive the tumor is. And so I said, wow, if this is true, then a lot of neuropathologists, some neuropathologists may have taken brain sections from people who had peripheral tumors, and I could just go into the brain sections and stain for BRDU to see if we could identify whether or not new neurons were being born in the brain.
Nu visste alltså Fred Gage att det gick att identifiera nybildade hjärnceller genom att se om de hade markerats av det här ämnet man injicerat, BRDU. Och då var nästa steg att faktiskt hitta prover från cancerpatienter som hade fått det här ämnet injicerat. Och då var det då prover från cancerpatienternas hjärnor.
Och där har väl Sverige spelat en ganska stor roll, är det inte så?
Exakt.
And Peter Eriksson was a physician in Göteborg, and he got associated with one of these cancer trials of patients that had been injected, and when they died of natural causes or the disease, he and his nurses would get the brains and send them to us in San Diego. And meanwhile, we were developing techniques to do, we were getting fresh tissue from autopsy material, getting the technique ready to go for when we got these brains coming in.
Of course.
It was really a very exciting time. And after we had accumulated for a while, we got the techniques going, and then one day we're in the microscope lab and we see this amazing BRDU labeled cells were stained against a neural marker, and you could really tell that it was, and this was 2.5 years after they had been injected with BRDU. So the cells were not only born in an adult individual, but they survived for years. So it was pretty exciting.
And I get goosebumps from hearing it, but how many patients were there?
We had a total, I believe, of 15 patients, various ages. And the amazing thing is they were pretty old, too. They were, I think we had something between, I don't remember the exact ages, but it was 40s to 70s. And there was still neurogenesis going on in the human brain.
Med de här försöken hade man då alltså lyckats visa att det faktiskt sker nybildning av hjärnceller i den mänskliga hjärnan även i vuxen ålder. Och att den här nybildningen sker i hippocampus och då framförallt en del av hippocampus som heter dentatgyrus. Frågan man nu ställdes inför var om den här nybildningen av hjärnceller sker i samma takt under hela livet eller om den kan påverkas av någonting. Till exempel hur vi lever våra liv och däribland om vi är fysiskt aktiva. Och för att få svar på det så vände sig Gage till djurförsök och undersökte vad som händer med möss som placeras i en mer stimulerande miljö. Vilket innebär att de får burar med gångar att gömma sig i, andra möss att leka med och möjlighet att springa på ett citationstecken ekorrhjul. För det får man väl kalla det för.
Men man kan inte kalla det för ekorrhjul.
Mushjul får vi kalla det för. Dem. De fick ett hjul att springa på i buren. Jag tror de flesta förstår och har bilden klart för sig.
Ja, det är bra, Anders.
Anyway, the sort of fun thing that was going on at the same time was trying to understand how whether or not it's regulated or not, or whether or not it just happens. And serendipitously, as often happens in research, we found that experience changes the number of cells that survive. So here's the experiment. Took experimental animals that normally are housed in a little boring cage and put them in this gigantic open environment, which had running wheels and all kinds of fun things. And we let them live there for a month, 45 days. And then we counted the number of new neurons in their brain that had been born as a function of this enrichment. And they were taken as adults and put in there. So it wasn't, they weren't raised from birth. They were taken out of their cages and put in there. And we developed new techniques that were not just counting the dots that were the newly born cells. We counted all the neurons in the dentate gyrus. And in a mouse, there are 300,000 granule neurons in the on either side. And they had 15% more neurons, or 50,000 more neurons.
That's really substantial.
It's really, it was, and that's quantitatively. We used all these methods of stereology that you.
But they seem to be integrated also in the.
They integrated and over the next few years, when we saw that, of course, more physiological parameters were being developed, and we developed newer ways to label the cells with color and live labeling, so we could patch clamp with electrophysiological properties to show that they were functioning. And then, you know, over the course of all this time, more and more people were beginning to work in this area. So eventually it was shown that they make synapses, they make connections, they're electrophysiologically active. And, you know, even to this day, people are still studying, you know, how can this happen? How can a stem cell in an adult brain develop into a fully functional neuron? So in addition to the enrichment, there were running wheels. So the next phase was to tease out what element of the enriched environment is it that causes neurogenesis. And this is where it split up into two things we found. One is that running, exercise itself, increases the proliferation, the rate at which the cells divide. But enrichment, which is the acquisition of new information in the environment or sampling of new information in the environment, independent of exercise, has a survival effect. So you have one thing, which is running, even in a cage. But if you keep them in a very closed room without any experimental enrichment, you'll get proliferation by itself, but a lot of them will die off. Mm-hmm. But if you put them in a running wheel and in a complex environment, you get more neurons and they survive.
Yeah, of course.
Because they are being stimulated for activity. And as the years went by, people began to realize what it was through this NMDA receptors, and the biology of it began to unravel in terms of mechanistically how this was happening. So now we had experience affecting this process that wasn't just randomly happening or happening at an. And the next thing we found is with aging, it declines. Let me just take a little bit away from, go back to the exercise for a second. So since then, people have begun doing experiments in humans as well. And one experiment I'll tell you about was done with some colleagues at Columbia that looked at fMRI in the brain, and particularly focused on hippocampus. And they recruited people into the study who were, we call, couch potatoes. So these are people that spend their leisure time watching television and just not exercising, and talked them into getting into this program for 3 months where they would have, you know, half an hour, 45 minutes of treadmill walking, and they would be tested on some cognitive battery at the beginning at various times, and they get fMRI, functional magnetic resonance imaging, with gadolinium at various time points. And they found that there was an elevated level of glucose utilization, fMRI signal, just in the dentate gyrus and not in the CA1, not in the inferior cortex, that correlated with VO2 max, mm-hmm. so the amount of exercise.
Dose effect.
It was a dose effect on the amount of exercise that they had. And they had a quite an impressive improvement in cognitive functioning, but on a very small sampling of tasks. And it was really a novelty recognition task. It wasn't long-term memory or any of these sorts of things.
Psykiatrikerna.
Ja, då fortsätter vi prata om Fred, eller som han också kallas för Rusty Gage. Egentligen en legendar när det gäller hjärnforskning och den person som upptäckte att kondition påverkar hjärnans tillväxt.
Ja, det är oerhört intressant att nycellsbildningen i hippocampus tycks påverkas av fysisk aktivitet, framförallt av konditionsträning. Det intressanta tycker jag är att man då såg den här effekten så tydligt i dentatgyrus, som en del av hippocampus och som är viktig för vad man kallar för pattern separation, vilket innebär att särskilja händelser från andra händelser. Och det här är viktigt för vår förmåga att, mycket av det vi är med om påminner om sånt vi har varit med om tidigare. Och det gäller att kunna särskilja små skillnader i det vi är med om jämfört med vad vi har varit med om tidigare. Och för det är dentatgyrus så avgörande.
Så min reflektion kring just det där, det är den här märkliga saken med när man uppskattar olika former av musik. Att vissa personer kan inte se skillnad mellan olika typer av, säg, klassisk musik eller rockmusik och så. Men ju mer man intresserar sig för en typ av musikgenre så kan man verkligen uppskatta de här små nyanserna mellan olika typer av musik inom samma form av musik. Typ klassisk musik eller rockmusik eller rapmusik eller vad som helst. Och det här skulle kunna alltså vara motsvarigheten till det. Det här är hjärnans tilltagande förmåga att märka de här små skillnaderna.
Exakt. Förmodligen är det dentatgyrus, så spelar den en väldigt viktig roll i den förmågan.
For the listener, the analogy would be if you had a banana and it has a code on the banana. You think of it as a yellow banana, but it's really, when you run the code in the cash register, it tells you that it's from Argentina, it arrived in Sweden in July 27th, it's got a due date of something, so it separates out all the information. Mm-hmm. And that's what the dentate does. It takes a signal that's coming in, an event that's coming in, separates it out into all of its, or to many different components. Mm-hmm. And then they're re-aggregated again into a new form.
By the dentate.
By the dentate and its downstream, the CA3 through, and the young neurons participate in a very special way in how that information is aggregated.
But it sort of divides it and then puts it all together.
It puts it all together based on the experience that you're having at that time. So if you're seeing something, the dentate helps to separate it out and look at the components of it and compare it to something else that you have either seen or not seen in the past. So what you're doing is you're... a simple way to think of it is when you're coming into a room and there are some people that your brother, you know them, you recognize them, that's easy. You know, there's not, you don't even have to do any comparator because it's just that. But there's somebody else that looks familiar and you're looking at them, and what you're doing is you're drawing up your past references to see if that matches. It's a matching game to see how close it does. And that's what the dentate does. It's involved in pulling up a past event or a series of past events and comparing it with what you're seeing right now.
That's got to be a really complex function.
It's a complex function, and yet the way you do this experimentally is you have experimental animals or diseased individuals that have problems in neurogenesis, and you give them a series of tasks over of varying levels of complexity. So I can tell an animal experiment, or translate it any way you want. Let's say you are shocked. You put in one chamber. It has a very distinct, this room. Mm-hmm. I get shocked, right? So, and then I'm left here for a few seconds or minutes to recognize it, and ouch, that didn't feel very good. 24 hours later, I come back in this room, I'm going to be concerned I'm going to get shocked again, right? So I'll freeze and I'll stare around. But if I come back in, I get shocked in this room, and I come back in it and put me in a completely different room, I'm not going to be worried. I don't have the sense that doesn't, I don't make the link of that. Mm-hmm. But let's say I come back into this room and it's the same room, but there's no curtains. But it's everything's the same. Like, mm-hmm. You know, what I'll do, and this is across all species, is that you spend a time scanning the room to see whether or not this is really the same room or not. And during that time is when the dentate kicks in. So in all cross animals and experimental people have done these experiments in a variety of different tasks. And what's clear is the closer the room is, so in an experimental setting, I eliminate neurogenesis altogether. So I completely delete that capacity for that. If the rooms are very, very different, there's no problem. I can still do it. But if the rooms are very similar, if I have full neurogenesis functioning, I will pause for a second, I'll quickly recognize that it either is the same or not, and respond appropriately. If I lose neurogenesis, I lose that ability to make the distinction, and I just assume it's bad because I can't accurately draw the picture up. So I end up treating it as if it's exactly the same. That's the default pathway. It's just because I can't tell what's going on. Mm-hmm. So I'm fearful.
So that's sort of an emotional regulator.
Well,
in such
it's
a
not
sense.
Emotional regulator. So this is really an important point. And you guys, the psychiatrists would be, I'll make this argument, okay? So people have speculated that neurogenesis is involved in depression because the hippocampus has also been implicated in emotional behaviors. But you could also argue that the consequences of losing neurogenesis is that you no longer can make these subtle distinctions about things. And that really takes a piece mm-hmm. off of your life. Mm-hmm. Your ability to make the subtle distinction. You can't recognize things as well. And you're not even as good at recognizing emotional distinctions between other people. I can't tell if you're happy or you're sad. I can't, at the subtle level, not mm-hmm. a big level, you can do that. So one way to think about it is that this neurogenesis is involved, it's a cognitive component, but the consequences of the cognitive defect, which is this pattern separation or this inability to make subtle distinctions between things, results in an affective response.
That's really interesting.
That's really interesting.
Okay? Yeah. Okay.
And if you consider patients who are depressed, they are often ruminating, they are
unable to see. They just, it's like they're blunted. They can't get the appropriate affect for it because they can't see the distinction. They don't know when or how they should actually respond.
That's such an interesting
Okay, so that's how we think. That's how I think of it. I don't think that neurogenesis is really involved in the affect directly, but it's the inability to make distinctions about the finer grain things in our lives that's depressing.
Det här tycker jag som psykiatriker är extremt intressant, att den här nybildningen av hjärnceller i dentatgyrus leder till en möjlighet att se världen kanske lite mer nyanserat. Och det kan man koppla till depression, tycker jag faktiskt. För jag upplever att många depressionspatienter, de ser sin tillvaro som grå och de har inte riktigt förmågan att se den på ett nyanserat sätt. Men det återkommer när man tillfrisknar från sin depression. Kanske beror det på att nybildningen av hjärnceller i dentatgyrus har givit den möjligheten tillbaka.
Ja, precis. Vi har ju båda ganska lång erfarenhet av att behandla personer som lider av depression. Jag skulle säga att det som är typiskt är ju just det här ruminerandet, att man är fast i någon slags oförmåga att tänka på alternativ och kanske i synnerhet på mer optimistiska alternativ. Och det du säger, det är att den här förändringen i hjärnan, alltså cellnybildning, skulle kunna vara direkt relaterad till den här förmågan att tänka nytt och annorlunda.
Ja, så skulle det definitivt kunna vara. Och en intressant aspekt här är tidssambandet. Det tar någonstans mellan 3 och 6 veckor för nybildade celler, eller för celler att bildas i hippocampus. Samtidigt så tar det ett par veckor innan man får effekt av antidepressiv behandling.
Mm. Så de kanske läkemedel vi behandlar med, de tar ungefär 2, 3 eller 4 veckor att ha effekt.
Precis.
Och det sammanfaller med den här förändringen i cellnybildning i hjärnan.
Precis. Så kanske är det så att när vi ger antidepressiva läkemedel som påverkar till exempel serotonin, noradrenalin eller dopamin, det vi gör i slutändan är att dra igång deras neurogenes.
Tror du att det här är en teori som skulle kunna ersätta den här lite förenklade serotoninhypotesen vid depression och antidepressiv läkemedelsbehandling?
Jag tror det, av den enkla anledningen att vi får en omedelbar effekt på neurotransmittorerna. Serotoninnivåerna och dopamin och noradrenalin ökar momentant, men vi ser ändå ingen effekt på patientens depression förrän efter ett par veckor.
Förutom vid vissa specifika tillstånd. Det finns ju det här med patologisk gråt, där man plötsligt kan falla i gråt utan anledning, utan att ha en känslomässig sorg. Mm. Och där ser vi ju effekt med de här antidepressiva eller SSRI-preparaten direkt, som sammanfaller med den direkta effekten på serotoninivåer i hjärnan.
Så är det. Men det är ju ovanliga tillstånd och det kan vara en andra mekanismer bakom det.
Men då är det också så att annan typ av behandling, typ psykoterapi, fysisk aktivitet, allt det som vi vet har stöd för behandling när det gäller depression, också skulle kunna påverka cellnybildning i hjärnan.
Precis. Det man har kunnat visa är att fysisk aktivitet är en väldigt effektiv depressionsbehandling. Vid mild och medelsvår depression så är det lika effektivt som farmakologisk behandling. Men det krävs att man tränar regelbundet i 5-6 veckors tid.
Och hur stor chans är det då egentligen om man är deprimerad att faktiskt träna regelbundet?
Precis, det är ju en jättebra fråga. Om man är djupt deprimerad så är det ju svårt att ta sig ut i löpspåret. Men tidssambandet är intressant, att regelbunden träning har en antidepressiv effekt efter ett par veckor. Precis som medicin har effekt efter ett par veckor. Både träning och medicinering tycks påverka nybildningen av neuron hippocampus.
Så hela den här gamla idén, eller man brukar säga att hjärnan är som en muskel, den är verkligen sann?
Den är verkligen sann, ja. Precis. Och genom att träna de fysiska musklerna, om jag får använda en klyscha då, så tycks vi träna de mentala.
Och med de orden känner jag förstås att jag genast måste ge mig ut i löparspåret. Vi har hört Fred Rustigage från Salk Institute i podden Psykiatrikerna med mig Simon Kjaga och min kollega Anders Hansen.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.